Det här är en podd från Svenska Yle.
Vi är kanske lite sist på bollen här i Finland, men nu ska vi i alla fall få ett coronapass efter en hel del om och men. Och jag tänkte reda ut det här i nyhetspodden, vad det här coronapasset betyder och för vem det är och hur det ska användas. Och jag har bjudit med Magnus Svanljung, politisk reporter på Svenska Yle. Hej!
Hej!
Kritiken mot det här coronapasset som ju nu då blir lag, så det har ju varit det att det kommer alldeles för sent. Vad går den här kritiken ut på?
Alltså egentligen kommer ju kritiken från samma människor som hela tiden har efterlyst ett coronapass. Den mest artikulerade kritiken är väl kanske just att det kommer nu för sent. Å andra sidan så tänker jag själv att det är ju inte en giltig kritik egentligen i sig mot någonting som kanske kan vara bra. Visst, det kunde ha haft ännu mera effekt för 2 månader sedan.
Mm. Hur fungerar det, eller hur ska det nu fungera då när det väl träder i kraft?
Ja, tanken är väl att det ska träda i kraft i oktober, vilket ju på sätt och vis då är lite paradoxalt kanske, eftersom regeringen har sagt att det troligen är i oktober som man mer eller mindre slopar alla de här restriktionerna som ännu gäller i stora delar av landet, därför att man har ju sagt att man ska slopa dem när vaccintäckningen når 80% av dem som är över 12 år. Men tanken är då att alla de som har en hel vaccinationsserie i Finland då, 2 doser vaccin, eller som har ett färskt negativt coronatest eller har haft sjukdomen, så kommer du att få ett sånt här intyg. Man får det alldeles automatiskt. Alltså det finns i de här Kanta, de här så kallade mina Kanta-sidor på fin översättningssvenska. Och där finns det som en sån här QR-kod. Och då kan då privata näringsidkare till exempel bestämma sig för om det då skulle uppstå ett lokalt utbrott av corona någonstans, och regionförvaltningsverket skulle bestämma sig för att till exempel då begränsa öppethållningstiderna för restauranger eller ge begränsningar för hur många som får komma in på en tillställning, en konsert, teater, vad som helst. Så kan man då frivilligt bestämma att här på min teater så använder vi det här coronapasset, och då kan man köra på som vanligt.
Ja, exakt. Så det blir ett sätt att kringgå eller att slippa restriktionerna helt enkelt.
Ja, precis. Alltså restriktioner kommer möjligen att komma också framledes. Mm. Det vet vi förstås inte. Det kan ju hända att de aldrig kommer att komma mer, och i så fall blir det här coronapasset fullständigt meningslöst. Mm. Det kommer aldrig att användas. Men man kan också tänka sig att vi kommer att få lokala utbrott som kommer att innebära begränsningar någonstans lokalt. Och de begränsningarna kommer regionförvaltningsverket till exempel då, eller kommer att fatta beslut om, och de begränsningarna kommer att finnas. Men då är det här en möjlighet att hålla öppet som normalt.
Det är liksom det är restauranger, just som du sa, kultur. Och det är väl också där förstås som man nu säkert är som gladast över det här, eller hur?
Jag har kanske inte hört så jättemycket glädjetjut från den branschen, just därför att det kommer så sent. Ja. Men det kan ju hända att man ännu kommer att bli glad. Det gäller alltså förutom då de här restaurangerna och hela den här evenemangssektorn och så vidare, så gäller det också till exempel gym. Mm. Det kan också gälla till exempel barns och ungas hobbyn, lagsportar och så vidare. Det som det inte kommer att gälla är sånt som uppfattas som människors alldeles grundläggande behov. Alla ska ha rätt att gå till butiken, till apoteket och också
hälsocentralen,
bibliotek och så vidare.
Mm. Ja. Mm. Det finns ju då en del kritik mot det här. Som du sa, det finns den politiska oppositionen förstås har ju då tyckt att det kommer sent, eller hur?
Ja, de har ju stått och ropa efter det här delvis då, alltså sen försommaren någon gång. Man har ju sett till exempel att Danmark har tagit i bruk ett liknande pass där man ju nästan, eller man har ju hunnit avskaffa det, det har fyllt sin funktion. Man har haft det i Tyskland och Frankrike och på många andra ställen. I Finland har man ju inte lyckats införa det, man har på allvar börjat utreda det först. Eller bereda den här lagstiftningen i mitten av augusti, och man har ju uppfattat att det har varit svårt med tanke på grundlagen att införa det här passet tidigare, när vaccinationsgraden har varit lägre.
Ja, det är ju det som många, det är den frågan som många ställer sig, just precis det här som du säger. Att man har kunnat införa det i länder som vi ändå uppfattar som skapligt civiliserade och så, som till exempel Danmark, men här tar det så lång tid. Vad beror det på?
Det är väl någonting som vi har sett med alla restriktioner under den här coronaepidemin. Att det har sett lite olika ut i olika länder, därför att vi har lite olika grundlagar till exempel. Mm. Eller olika politiska kulturer och olika sätt att se på grundläggande fri- och rättigheter. Att här har ju hela tiden stått emot varandra den här rätten till hälsa och rätten till liv och till exempel näringsfriheten och olika sociala rättigheter och så vidare. Men i Finland har man ju inte egentligen, så prövar man ju först nu om det går, men det har väl funnits en bred uppfattning åtminstone nu i regeringen och bland många rättslärda att det har inte varit alldeles enkelt att införa ett sånt här pass innan man har en så hög vaccinationstäckning att alla har haft möjlighet åtminstone att få det här vaccinet. Nu är det ju så att vissa kommer ju inte att dra nytta av det här. Sådana som av en eller annan orsak inte vill ha det här vaccinet. För barn som är mellan 12 och 18 så kanske man, eller 12 och 17 så kanske man inte har hunnit få båda, men då ska man då ha möjlighet att få ett gratis test och så här. Men nu är man väl ändå framme på något sätt vid en sån punkt när så många har haft möjlighet att få det här vaccinet så att man kan införa ett sånt här.
För det är ju så att du får passet om du då har, just som du sa, två vaccin, eller du har testat negativt, eller du har haft sjukdomen då inom 6 månader, tror jag det var. Men alltså, om du inte vill vaccinera dig, så då får du lov att betala testet själv dessutom.
Ja, det gäller för vuxna som har haft möjlighet att få två vaccin. Det här är då en sån linjedragning man har gjort. Mm. Möjligen kan det här ju alltså öka folks benägenhet att ta det här vaccinet. Det ser vi alldeles klart att det har gjort i Danmark. Men å andra sidan så, där har ju incitamenten varit starkare, därför att där införde man passen när de här begränsningarna fortfarande låg på för 2 månader sedan.
Ja, på tal om Danmark, jag tänkte att jag kollade här lite innan den här podden med, för vi lyfter ofta upp den här skillnaden mellan Finland och Danmark, men jag har fått den förklaringen då av de som kan de här sakerna, och det är det att Finlands grundlag är så väldigt mycket mer specifik när det gäller fri- och rättigheter. Den danska grundlagen, den är från 1800-talet och den är inte alls så specifik. Och det här gör ju sen då att när man ska begränsa folks rättigheter eller rörlighet i olika sammanhang, så är Finlands grundlag en slags spärr här som inte finns i Danmark på det sättet, utan där tutar man och kör mera.
Ja, vår grundlag är ju väldigt modern och vi är ju ofta väldigt stolta över den, för att den är så liksom tydlig när det gäller också alla olika typer av grundläggande rättigheter. Men jag tänker att det här varierar ganska mycket från land till land. Ett intressant exempel är också till exempel Frankrike, där man har ett coronapass som också ger arbetsgivare, vissa arbetsgivare rätt att kräva coronapass av sina arbetstagare. I Finland kommer vi nu att ha en situation där till exempel en krögare har rätt att kräva coronapass av sina gäster, men kan inte kräva det av den egna personalen.
Ja, precis. Så det är verkligen skillnad på lagar och grundlagar i olika länder här, och vad som är liksom möjligt och vad som är realistiskt. Men jag tänkte ännu tillbaka lite till den här kritiken då. Så jo, den politiska oppositionen har då varit sur på att det har kommit för sent. Men sen finns det ju de här också som oroar sig till exempel för det här med dataskyddet. Det här då att man ska gå omkring och vifta med sina liksom mest privata uppgifter, hälsouppgifter då i mobilen, när man ska gå till olika ställen och så, eller på ett papper med för den delen. Men hur går det här ihop?
då nu kommer det väl att vara så att det man visar upp är en QR-kod som då bevisar en av de tre saker vi har talat om. Det vill säga, där kommer det inte att stå om man har tagit vaccin eller om man har ett färskt negativt test. Här har man gjort bedömningen att det finns mer grundläggande rättigheter som rätten till hälsa och liv och också förstås den här näringsfriheten. Det här finns ju till för alltså, det här är ju branscher som har lidit oerhört mycket av den här coronaepidemin. Om man tänker till exempel på evenemangsbranschen, restaurangbranschen och så vidare. Och om det här på något sätt kan underlätta för dem så att de inte hamnar in i en situation där de igen hamnar att stänga ner, så är det ju nog väldigt, väldigt värdefullt. Men det är klart att det finns kritik, och säkert en annan kritik har till exempel gällt hur det här kommer att påverka barn och framförallt ungdomar. De som är mellan 12 och 16, som alla inte haft möjlighet ännu att få två doser vaccin, där man kanske delvis också påverkas av föräldrar som är skeptiska till vaccin och så vidare. Det är inte alldeles enkelt om man är 12 år att få tag på det här intyget om man inte får hjälp av sina föräldrar till exempel. Man kommer inte, jag menar, föräldrar kommer inte in på kantasidorna för barn som är över 10 år. Och barnen själv borde då komma in med hjälp av sina nätbankskoder och så här.
Ja, just det. Så för den gruppen då, just barn, unga, så kan det ju på riktigt ställa till problem.
Och här har ju till exempel barnombudsmannen poängterat att barn måste själv ha den här liksom möjligheten att välja om de vill ha vaccin eller inte. Men det är ju förstås lätt att säga det, men det fanns också nu bland remissvaren till det här lagförslaget till exempel att man borde ha undantag i barn under 16 år eftersom de ju egentligen inte löper särskilt stor risk för allvarlig sjukdom.
Och det ska vi ju säga då att nu ges det här lagförslaget till riksdagen, eller hur? Så det kan ju ännu förstås ske korrigeringar här innan det sen då träder i kraft.
Visst, det är förstås möjligt. Det ska ju behandlas i utskott och så här.
Ja. Det var då coronapasset som nu då regeringen har liksom kommit i hamn med, så att säga. Men en annan sak som hänger med och som regeringen fick frågor kring också nu när det här coronapasset presenterades, så det är ju de här inresereglerna till Finland som ju också kan ses som kontroversiella. Men här väljer man ju då att fortsätta att ha kontroll vid gränserna, eller hur?
Ja, det här var väldigt betydligt mer kontroversiellt beslut, där man säkert också hade lite olika viljor inom regeringen, och där det finns en väldigt hård press från näringslivet att man borde slopa en del av de begränsningar som ännu ligger kvar. Nu är regeln den att man får komma in i landet om man har en hel vaccinationsserie eller om man har varit sjuk de senaste 6 månaderna om gäller EU-medborgare. Men om man då inte har ett sånt intyg, så då ska man fortfarande testas. Och då är förstås frågan hur mycket det här begränsar turismnäringen. Från turismbranschen säger man ju att det här borde man ha skippa, att det här är inte på något sätt proportionerligt mera. Familjeomsorgsminister Krista Kiuru säger att Finland är liksom någon slags medelkast här när man i internationell jämförelse, att det är möjligt att komma hit ganska enkelt. Medan det är klart att det kan begränsa vissa familjer till exempel, där det då finns barn och unga, eller unga under 18 år som inte ännu har fått två vaccinationsdoser. Så att det här gäller ju till exempel då britter som reser till Lappland för att hälsa på jultomten.
Det som också ju har uttryckts besvikelse över det här, så det var till exempel Vandas statsdirektör Ritva Viljanen som säger att läget på Helsingfors Vanda flygplats blir ohållbart när den här kontrollen av den här, det då att man har test eller vaccinintyg, när den liksom ska fortsätta samtidigt som resandet ökar. Och det kan man ju förstås tänka sig att det kan bli väldigt långa köer.
Ja, de har ju varit oroliga hela tiden. De stora städerna och också andra kommuner förstås som hamnar att utföra alla de här testerna. Samtidigt så minskar ju nu hela tiden de tester som finländare går på. Men det kommer säkert att bli en del stockningar i trafiken om och när resande kommer igång på allvar.
Tack, Magnus Svanljung, för att du var med i Nyhetspodden idag.
Tack.
Och jag heter Karin Götelid, och om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss som jobbar med Nyhetspodden så kan du göra det via e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.